Ja, precis som Mats sa så har jag varit förkyld. Jag har hostat och rösten har varit borta. Och det är först idag som Siri känner igen min röst. Ja, det är en bekant i familjen. Så vi får se hur det går. Men jag får försöka undvika att skrika så mycket som jag brukar göra. I alla fall roligt att vara här och få träffa er allesammans och få fira gudstjänst tillsammans. Det är alltid en stor förmån. Vi ska läsa Guds ord tillsammans här till inledning och vi ska läsa från Hebreerbrevets bok kapitel 11 ifrån vers 13. Det står så här ifrån Hebreerbrevet 11, vers 13. I tro dog alla dessa utan att ha fått vad de hade blivit lovade. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. De som talar så visar att de söker ett hemland. Och om de hade tänkt på det land som de lämnat kunde de ha återvänt dit. Men nu längtar de till ett bättre land, ett i himlen. Därför skäms inte Gud för dem, utan de får kalla honom sin Gud. Han har ju grundat en stad åt dem. Amen. Tack kära himmelske Fader att du ska välsigna ditt ord, Herre, och levande göra det på våra hjärtan, i våra tankar, genom din heliga ande. Himmelske Fader, jag tackar dig i Jesu namn. Amen. Ja, som Mats sa här i inledningen så är ju det här en alldeles speciell helg. En helg där vi tänker på våra nära och kära som har gått före oss. Som inte längre finns ibland oss utan som har fått gå före, lämnat oss och förhoppningsvis också fått komma till Jesus. Och jag har speciellt tänkt på mina föräldrar och min bror också. Min mamma som dog 2001. Min pappa som dog 2008. Och min bror som dog 2006, bara 56 år gammal. Och det är lite blandade känslor för att min bror, han var inte en kristen. Så att, ja, Herren vet hur det blir med min bror. Man vet aldrig vad som hände med min bror i dödsögonblicket, men han var inte en bekännande kristen. Och det känns sorgligt naturligtvis. Men desto större glädje så känner jag då när det gäller mina föräldrar. Därför båda två tog emot Jesus till frälsning. Och det är fantastiskt att veta att jag kommer att få träffa min mamma och pappa en dag i framtiden. Att få möta sina älskade föräldrar som man saknar och tänker på ofta. Tänker på dem med glädje och tacksamhet och kärlek och speciellt också en sån här helg när mycket är fokuserat just kring döden och livet efter detta. När jag var inför Herren innan mötet här på eftermiddagen, plötsligt så började jag också att tänka på alla de medlemmar som jag har sett passera i revy, som man säger, i församlingen där i Undrom. Kanske ett 30-40-tal som inte längre lever idag, men som man minns både ansiktena, deras röster, hur de bad på bönemötena, en tacksamhet man känner för deras liv, deras tjänst i församlingen. dessa fina medlemmar som har fått betyda så mycket och som har varit föredömen. Man minns dem med både glädje och tacksamhet, men också med ett visst vemod. Men med vetskapen att deras tjänst och verk här på jorden var inte i onödan, utan det kommer att på något sätt ändå bära frukt. Och jag minns också de medlemmar här i församlingen som ni som församlingsmedlemmar har haft mitt ibland er på olika sätt. Jag har haft förmånen att få vandra in och ut i den här församlingen under de 30 åren vi har bott här i Ådalen, och fått också vara med och tjäna som vakanspastor. Och jag minns dem ju också, dessa medlemmar. Jag minns ansiktena på dem, och många av dem minns jag också namnen på och hade en personlig relation med dem också. Alla dessa fina medlemmar, och ni vet allesammans vad jag menar. Vilka föredömen de har varit, hur de har tjänat Jesus på olika sätt, i bönen, i offrandet, i församlingens mitt. Det är stort. Och idag är det du och jag som skapar historia. Idag är det du och jag som en dag kommer att vara föredömen för dem som kommer efteråt. Så vi får också tänka att vi har ett ansvar där vi står här och nu, att vara ett föredöme för andra i vår omgivning. Det är någonting som vi bör ta med oss och tänka på. Att få ha ett medborgarskap i himlen. Att få vara på väg till himlen. Att vårt liv, den dag då det tar slut här på jorden, så väntar en hel evighet på dig och mig tillsammans med Jesus. Ett möte där du och jag kommer att få möta Jesus, Gud Fader. Det blir fantastiskt. Det är någonting vi kan se fram emot. Bibeln har ett löfte om ett evigt liv. Och det är ett löfte som är trösterikt för oss. Både när vi befinner oss i sorgetid, när vi saknar människor, eller när vi befinner oss i sorg när någon nära och kära har dött eller fått flytta hem till Herren. Men också trösterikt när vi tänker på att det en dag kommer ett återseende där vi ska träffas och mötas igen. Så här står det i 1 Tess 4:13, och jag tror att det är ett långt bibelord, så ni får slå upp det. Precis, det fick inte plats. Så jag väntar in er lite grann här. 1 Tess 4:13, om ni vill slå upp det. Det står så här: bröder, vi vill att ni ska veta hur det går med dem som avlider, så att ni inte behöver sörja som de andra, de som inte har något hopp. Om Jesus har dött och uppstått, vilket vi tror, då ska Gud också genom Jesus föra till sig de avlidna tillsammans med honom. Med stöd av vad Herren lärt oss säger vi er detta: vi som är kvar här i livet och Herren kommer ska inte gå före de avlidna. Ty när Herren själv stiger ned från himlen och hans befallning ljuder genom ärkeängens röst och Guds basun, då ska de som är döda i Kristus uppstå först, och därefter ska vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem, för att möta Herren i rymden. Och sedan ska vi alltid vara hos honom. Ge nu varandra tröst med dessa ord. Ett underbart löfte om uppståndelse ifrån de döda. Och ett löfte om att få vara tillsammans med Jesus för tid och evighet. Det är svårt att förstå och ta in och begripa. Men vilket fantastiskt löfte att du och jag ska få möta Jesus en dag. Och som jag var inne på tidigare, vi ska få möta också våra nära och kära. Fantastiskt. En sak som vi allesammans har gemensamt, som vi känner till och vet, och någonting som vi inte kan göra något åt, det är att vi allesammans en dag kommer att tvingas lämna det här jordelivet. Att vi allesammans en dag kommer att dö. Vi kommer att dö en dag. Så har Gud bestämt. Om inte Jesus kommer tillbaka innan. För kommer Jesus tillbaka medan vi lever, då behöver vi inte dö. Men annars så kommer vi alla behöva dö en dag. Det finns en sångare som är aktuell just nu på ett tv-program som heter Så mycket bättre, som går på lördagskvällarna. Han heter Timbuktu. Eller han heter ju egentligen Jason Diakité heter han. Och han sjunger i en sång: alla vill till himlen, men ingen vill dö. Alla vill till himlen, men ingen vill dö. Nej, och så är det ju. Gud har gett dig och mig livet. Han vill att vi ska leva här och nu. Och det är viktigt att vi vill leva. Men för att komma till himlen så kommer vi ändå behöva tvingas att lämna det här livet. Aposteln Paulus, han hade en positiv syn på döden. Vi många gånger har ju en ganska negativ syn på döden. Vi vill inte dö. Ingen vill dö, som sångaren sjöng. Alla vill till himlen, men ingen vill dö. Vi vill ju inte dö. Och det är naturligt. Men aposteln Paulus, han hade ett annat sätt att se på döden än vad kanske vi har. Det står nämligen så här i Filipperbrevets första kapitel ifrån vers 21. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning. Såvida inte fortsatt liv här på jorden ger mig en vinst genom mitt arbete. För då vet jag inte vad jag ska välja. Jag slits åt båda hållen. Jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore ju det allra bästa. Paulus, han längtade efter att få möta Jesus. Och han visste ju att för att få möta Jesus så behöver jag dö först. Och han längtade till det ögonblicket. Han längtade efter att få bryta upp ifrån detta jordelivet och få vara tillsammans med Jesus. Men det var en sak som var viktigare för honom. Att han skulle kunna bli till välsignelse och vinning för Jesus och för Guds verk här på jorden. Det var det som var själva drivkraften för Paulus att han skulle leva kvar på den här jorden. Nämligen att han skulle kunna få tjäna Jesus med sitt liv och sina gåvor. Att han skulle få innebära någonting positivt för Guds verk här på jorden. Och jag tror att det är en ganska bra inställning att ha för den människa som är kristen. Att man vill innebära något positivt för Jesu verk, Guds verk. Att man ska kunna få tjäna Jesus med sitt liv här på jorden och bli till välsignelse. För det är endast då som ens liv är meningsfullt och värt att leva. När vi får tjäna Gud av hela vårt hjärta och med alla de gåvor som han har lagt ner i oss. Paulus, han förstod det och därför så ville han tjäna Gud så länge som möjligt, så länge han kunde. Och Guds ord, den uppmanar faktiskt oss också att ha en likadan inställning som Paulus hade. För går vi till Andra Korinthierbrevets femte kapitel. Det är likadant där, det får du slå upp i Bibeln då, i och med att det fick inte plats på att det är tillräckligt med utrymme. Här ser vi att Paulus, han uppmanar oss att egentligen ha samma inställning. Eller Guds ord ska jag säga uppmanar oss att ha samma inställning som Paulus. Även om vi då har finns en naturlig nedlagd önskan hos oss att få leva. För det är ju så. Det är en slags överlevnadsinstinkt att leva så länge som möjligt. Så här står det i alla fall i Andra Korinthierbrevets femte kapitel. Vi vet att då det tält som är vår jordiska boning rivs ner har Gud en byggnad åt oss i himlen. En evig boning som inte är gjord av människohand. Medan vi är här ropar vi av längtan efter att få ikläda oss vår himmelska boning. Ty har vi väl klätt oss i den ska vi inte stå där nakna. Vi som ännu bor i tältet ropar i vårt betryck. Vi vill ju inte bli avklädda. Vi vill bli påklädda så att det som är dödligt uppslukas av livet. Gud själv har skapat oss just för detta. Och som en borgen har han gett oss anden. Därför är vi alltid vid gott mod. Även om vi vet att så länge vi har vårt hem i kroppen är vi borta från Herren. Vi lever i tro utan att se. Vi är vid gott mod och skulle helst vilja flytta bort från kroppen och få vårt hem hos Herren. Därför är vi så angelägna om att vara honom till behag, vare sig vi är borta eller hemma. Ty alla ska vi stå inför Kristi domstol, sådana vi är. Och där ska var och en få igen för vad han har gjort under sitt jordiska liv, gott som ont. Vi ser alltså att det finns en slags dragningskraft inom oss. Det finns, precis som det var för Paulus, en längtan att få möta Jesus. Att få komma hem till Gud. Det är ju det som på något sätt, vad ska man säga, vårt liv handlar om. Vårt mål här i livet, att en gång få förenas med Jesus. Allt det andra är ju, vad ska man säga, egentligen ovidkommande. För en människa kan leva på jorden och få vara frisk inte ha några sjukdomar, ha gott om pengar. Och det kan gå henne väl på alla områden i livet. Men vad hjälper den människa om hon vinner allt det där som människorna strävar efter, om hon ändå förlorar sin själ och går evigt förlorad? Det hjälper inte. Då är livet totalt meningslöst. Livets mening är att lära känna Jesus. Att ta emot Jesus i sitt hjärta. Att börja tro på Jesus och på Gud Fader och på den helige Ande. Att få uppleva på nyttfödelsens under. Att bli född på nytt. Att börja vandra tillsammans med Jesus. Att vandra i tro på honom. Och i nära kontakt med Jesus. Att tjäna Jesus med sitt liv. Att tjäna Jesus i församlingen. Att vinna andra människor för Gud. Det är det som livet handlar om. Det är det som är det viktigaste. Och därför så är det så viktigt att så länge vi lever kvar, du och jag, på den här jorden. Därför är det så viktigt att vi följer Jesus och tror på honom och tjänar honom och älskar honom. För Jesus älskar dig. Jesus älskar dig. Jesus älskar dig. Jesus har dött för dig. Jesus har tagit på sig din synd. Din synd bar Jesus i sin kropp. Därför att han älskar dig. Han har älskat dig först. Han älskade dig när du var i Syrien, Iran, jag vet inte, Irak, Afghanistan, Pakistan. Han älskade dig där du var. Innan, före du kom till Sverige, så älskade Jesus dig. Och idag kan du få ta emot Jesus kärlek i ditt liv. Inte bara en gång. Många gånger. Varje dag. Här ikväll. Imorgon. Ta emot Jesu kärlek. Ta emot Jesu kärlek. Vi är vid gott mod och skulle helst vilja flytta bort från kroppen och få vårt hem hos Herren. Du och jag lever här och nu. Och så säger Paulus så här. Därför är vi så angelägna om att vara honom till behag. Vare sig vi är borta. borta eller hemma. Att vara Jesus till behag. Att göra det som Jesus tycker om. Jag tänkte på tre saker. Gud talar i olika miljöer, olika sammanhang. Och jag klev ut duschen hemma och började torka mig. Och då talade Jesus och så sa han: Ord. Gärning. Prioritet. Att behaga Jesus, att göra Jesus glad, kan vi göra med våra ord. Med våra ord. När vi talar positivt om Jesus, om församlingen, om andra människor. När man säger positiva saker, talar positiva saker, positivt, då blir Jesus glad. Gärning. När man gör goda gärningar, när man hjälper andra människor, när man inte bara tänker på sig själv, man tänker på andra. Man gör goda gärningar, man gör bra saker, man hjälper andra människor. Då blir Jesus glad. Prioritet. När det viktigaste för oss blir ord, säga bra saker, när det blir viktigt för oss, när vi prioriterar, när vi prioriterar gärningar och göra bra saker, att hjälpa andra, inte bara tänka på oss själva utan tänka på andra människor. När vi prioriterar rätt, när vi prioriterar Jesus, när vi prioriterar Guds ord, när vi prioriterar att tjäna Jesus, då blir Jesus glad. Och då är vi Jesus till behag. Därför är vi så angelägna om att vara honom till behag, vare sig vi är borta eller hemma. Vare sig vi är här eller om vi är i himlen eller var vi nu är någonstans. Då prioriterar vi Jesus och försöker vara honom till behag. Och då blir vi föredömen för andra. Och då blir vi föredömen för varandra. Goda föredömen. Och människor behöver goda föredömen. Du och jag behöver goda föredömen. Och vi behöver, du och jag, vara goda föredömen. För då blir Jesus glad. Och då är vi honom till behag. Då behagar vi Jesus. Du och jag befinner oss på resa. Du och jag befinner oss på resa. Du och jag reser. just nu. Och målet för vår resa är himlen. Det är till himlen som du och jag reser. Varje dag, varje ny dag är en ny resdag. En ny dag då vi reser. Och varje dag så kan vi få resa tillsammans med Jesus. För Jesus vill vara tillsammans med dig och mig på din och min resa. Jesus vill vara din och min resekamrat. Kamrat, vän, kompis. Jesus vill vara din resekompis imorgon, nästa dag, varje dag, alla dagar. Så får du resa till himlen, inte ensam, tillsammans med Jesus. Så om du inte får stanna i Sverige utan måste resa tillbaka hem till ditt land, du reser inte ensam. Jesus är med dig alla dagar till tidens slut. Du behöver aldrig vara ensam. Jesus är med dig alla dagar till tidens slut. Du behöver inte vara rädd. Du behöver inte vara orolig. För Jesus är med dig och han tar hand om dig. Tar hand om dig. Jesus, han tar hand om dig. Var inte rädd. Vi ska läsa ifrån Hebreerbrevets 12:e kapitel. Det står så här ifrån Hebreerbrevets 12:e kapitel, vers 1. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då även vi befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare så att ni inte förlorar modet. Vi är på resa, du och jag. Och vårt slutmål, vår slutdestination är himlen. Vi är på väg till himlen. Och Bibeln uppmanar oss därför. Vi är på resa. Och Bibeln uppmanar oss därför att resa lätt. Att inte ha en massa extra och onödig packning när man reser. Ingen bra idé. Bibeln uppmanar oss att resa lätt. Det är därför Bibeln uppmanar oss att vi ska låta oss befrias ifrån synden som tynger. All synd som vill tynga ner oss. Synden vill tynga ner oss och hindra oss från att nå det himmelska målet. Synden gör allt för att hindra dig och mig att nå himlen. Synden. Därför vill Jesus befria oss ifrån all tyngd, all synd som vill tynga ner oss. Vi läste, låt oss då, även vi, befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss. Jesus vill befria dig och mig. Så att vi ska kunna nå målet. För att vi ska kunna tjäna honom med lätthet. Det är svårt att tjäna Jesus när man måste bära omkring på sin synd.
Ja, Jesus, jag ska tjäna dig.
Om någon vill att jag ska gå en mil så går jag 2 mil. Det står det i Bibeln. Mycket jobbigt. Men Jesus vill befria oss ifrån synden. Jesus vill befria dig och mig nu. Vi får se på Jesus. Vi får vända oss till Jesus. Och vi får säga till Jesus, här är min synd. Befria mig från min synd. Och Jesus vill befria dig. Och Jesus kommer att befria dig från synden. När jag läste texten så upptäckte jag någonting intressant. Nämligen att vi vet att Jesus är med oss. Jesus är med oss varje dag. Det har jag sagt. Det står i Bibeln. Men det stod också i början här. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen. Vi är omgivna av åskådare som ser oss. Som ser och bevittnar det vi gör. Det vi säger. Det vi inte säger. Det vi gör. Det vi inte gör. Vi är omgivna av en sky av vittnen. Och då blev jag lite fundersam. Jag undrade. Är det änglarna? Ja. Änglarna, de ser oss och de vill hjälpa oss. Kan det vara några flera som ser oss? Jag vet inte. Jag vet inte. Men det är intressant. För det står nämligen så här. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen. Vilka är det? Det står så här då. Låt oss då även vi befria oss ifrån allt som tynger. Det kan ju inte vara änglarna som har synd som tynger. Det måste ha varit några andra som haft synd som tyngde. Ja, jag vågar inte säga mer, men det är intressant. Det får pastor Lars-Åke predika över någon gång och vederlägga mig och tala mig till rätta. Men det är intressant. Hur tolkar man det? Så har vi en också åskådare från någonting annat som har gått igenom på samma sätt som vi, som haft tyngd, men som har låtit sig befria sig från det som tynger och från synden som ansätter oss. I och med att det står även vi, tydligen har de gjort det i alla fall. Men oavsett hur det är med det, så har vi en änglavärld. Och vi har Jesus, vi har Gud Fader, vi har den heliga ande som är med oss. Om Jesus är med oss, vem kan då vara emot oss? Vi har alla möjligheter. Vi har alla möjligheter att kunna nå det mål som Gud har planerat och satt ut oss för oss var och en. Och vi, som det står här i slutet också, vi får tänka på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare. Vi ska tänka på Jesus. Och när vi tänker på Jesus, så behöver vi inte, som det stod här, så behöver vi inte förlora modet. Tappa inte modet. Ge inte upp. Du är inte ensam. Jesus är med dig. Var inte rädd. Amen. Tack kära himmelske Fader, dyrbara Herre, för din nåd och din kärlek, Herre Jesus, Herre. Tack gode Gud för att du välsignar ditt eget ord, Herre, den här stunden. Tack för att vi har så mycket att tacka dig för, Herre. Tack för alla dessa föredömen som har gått före oss, Herre. Gode Gud, och allt det positiva som de har fått innebära för ditt verk, Herre. Föredömen för oss, Herre, som vi får ta efter, Herre. Ge oss nåd att ta efter, gå efter, Herre, gode Gud. Dyrbare Jesus, himmelske Fader. Tack för att du hjälper oss, Herre, varje dag, Herre, gode Gud. Och tack för att du inte lämnar någon av oss, Herre, utan du håller oss i din hand, Herre. Du tar hand om oss, du leder oss, du välsignar oss på ett fantastiskt sätt, Herre. Tack för att du välsignar var och en, himmelske Fader, dyrbara Herre, i Jesu namn, som har kommit hit idag för att lyssna på ordet. Låt ordet verkligen få bli oss till uppmuntran och bära frukt, Herre. Ge oss nåd att hålla ut i det lopp som vi står mitt i och som vi har framför oss, Herre. Gode Gud, dyrbara Herre. Dyrbara Herre Jesus, gode Gud. Välsigna på ett underbart sätt, Herre. Ta hand om fortsättningen av vår gudstjänst, Herre. Tack för att du möter med oss var och en genom den heliga ande. Jag ber dig i Jesu namn. Amen. Gärna några fler som leder i bön och tackar Herren.